Ja, blott snack är gott snack. Hasse Strandberg.
Och Olle Törner.
Och då har vi mesta MFF-aren på damsidan med oss, Camilla Andersson Neptun. Välkommen.
Tack så mycket.
Du, 438 matcher i himmelsblått och så la de ner det. Varför? Alltså det kändes ju jättekonstigt med tanke på en sån framgångsrik sektion i MFF.
Ja, det var väl för att ingen mer skulle kunna slå rekordet. Nej. Jag var inte, bodde inte i Malmö då under den perioden när man höll på och ja, utredde eller hur mycket man bråkade, men så jag vet inte exakt anledningarna till det. Däremot så i slutfacit här nu så har det ju blivit bra, men det var nog lite känsligt under de åren där som det diskuterades mycket.
Ja, det är ju intressant, din reaktion nu när man bestämde sig för att återstarta och göra det i division 4. För det första måste det kännas skönt att det finns ett MFF-dam igen.
Jag tycker det är jättekul. Det tycker jag känns jättespännande. Jag har följt det här nu lite grann med från det att det kom upp som en motion på ett årsmöte, va? Och det var någon ung tjej själv, eller ett par tjejer var det väl, som ifrågasatt och kom med förslag, och så har man nu tagit till sig av det och gör en återstart istället för att sätta en köpa ett lag. Det tycker jag känns jättebra.
Så du var absolut inte någon anhängare av det här med att gå ihop med LB07?
Nej, egentligen inte. Jag tycker det känns bättre att man startar från början. Om det finns underlag. Alltså det är ju alltid så där med lag att under ett antal år så kan det försvinna lag och det hoppar hela lag mellan liksom olika föreningar, och det känns ju inte bra. Jag tror fortfarande på den där klubbandan som skapas om man är med i en resa genom seriesystemet. Det kanske är lite nostalgiska tankar, men det är lite så jag tycker det känns bättre på något sätt.
Det är lite märkligt att fotbollssverige plötsligt nu ser en sån ketchupflaska, att plötsligt alla står på kö för att säga hur viktigt det är att ha damfotboll i de olika respektive svenska klubbarna.
Ja, det är ju nästa puck, så att säga. Det tycker jag också är jättekul. För det har ju också varit lite si och så. Under vissa år har det bara varit en stor belastning enligt många att ha damlag, och det bara kostar och så. Men nu har man ju börjat se, förhoppningsvis, inte bara någon slags ekonomisk del i det hela, utan att det finns enorma mervärden med att ha damlag i de här traditionella herrfotbollsföreningarna. Elitföreningarna är ju som försöker få till lag. Framförallt utomlands har de ju kört igång rejält.
Och sen finns det ju ett värde i varumärkena också, att det kanske är lättare att locka både sponsorer och spelare till något som heter MFF eller Djurgården eller Hammarby.
Ja, det är det ju. Och det har väl varit lite så att om det finns någon stor sponsor så kanske inte alltid produkten i sig passar här fotboll, men den kan passa, eller herrar ska jag väl säga, utan kan passa damer, och då kan man ju göra två flugor på smällen. Men risken är också att man kanske lägger in det i en stor förening, och jag tänker nu på FC Rosengård, att blir det liksom någon konkurrens på något sätt av ekonomiska skäl, då blir det inte riktigt bra. Alltså man slåss som samma sponsorer och man riktar sig till olika kategorier och ändå samma. Och det är väl där då det är roligt när lag kan göra en resa. Som LB07 till exempel, som vandrade. Även de också slogs ihop, Limman Bunkeflo, men det var ju i lägre system. Så att när de då har vandrat upp och klarat sig så långt, som jag hoppas nu MFF dam också kan klara sig rätt så långt i alla fall, så får man väl se i sig konsekvenserna av det. Men sponsorer, om vi exkluderar coronatider här, då är ju allting lite speciellt. Så hoppas jag att man inte slåss om dem när det gäller FC Rosengård i MFF dam i alla fall.
Du var ju med på resan förra gången. Känns länge sedan nu, men som en liten 12-åring började du i MFF.
Ja, det var en lång resa och det var en jätterolig resa med bland. Jag kollade faktiskt här nu, för att man ska ju ha, jag öppnar ju en del i MFF-museet eller vad man kallar det. Så då började jag titta lite grann på sådana här gamla grejer och hittade faktiskt att vi vann ju någon division här redan 1973. Och då var ju systemet helt annorlunda. Det fanns ju inte någon allsvenska då. Och
det var två differenser.
Ja, till och med att det var fyra. Eller kanske till och med fem.
Ja,
och sen så
slog
man
det
ihop det till fyra. Ja, i början, ja. Och sen blev det då fyra och sen blev det två. Och två var nog ett bra tag. tills man då diskuterade det här med att göra en allsvenska.
Hur gammal var du när du började spela fotboll, Camilla?
Ja, när jag började spela i MFF så var jag 11.
Men jag tänkte bara så här, första gången du vet att du hade en fotboll vid fötterna?
Ja, då var jag nog lika hög som bollen. Storlek 5. Storlek 5. Nej, jag har någon, alltså egna minnen och sånt har jag ju när man var på Videdal och lirade liksom med kompisar och så. Det var ju killar hela tiden, men jag var inte många tvärhänder hög. Jag har alltid tyckt om liksom bollen och fotboll och skrapa upp knäna och sånt.
Och du var som sagt ensam tjej bland alla killarna då?
Ja, det var så. Det var inte någon annan tjej. Sen var det ju, ja, vad kan man säga, kanske när jag var 13, 14, 15. När jag var 13 vet jag i alla fall, då startade jag med MFF flicklag, eller försökte sätta igång då. Det var väl Eva Bernstrup och Jerry Johansson som startade flicklag. Och det var väl inte någon direkt serie, jag vet inte om jag kommer ihåg, men någon typ i alla fall. Det var Skåneboll, det var rätt drivande. Och då hade jag ju redan spelat i damlaget, så då kändes det konstigt om jag skulle spela där. men då kom det ett antal, så vi var rätt många som sen då blev det här damlaget som det gick väldigt bra för. Vi var många då, födda 61, 62, 63 och sådär, som blev liksom första damfotbollslaget, trots att vi var flickor fortfarande. Mm.
Jag pratade faktiskt med en av dem som växte upp och vid Idol, som var med och spelade med det. Han sa att Camilla var fantastisk. Vi gav henne så mycket stryk, men hon reste sig alltid och bara fortsatte.
Jag har bara liksom vissa minnesbilder av att man höll på och sen den planaste gräsytan man kunde hitta. Men som sagt, det var tidigt.
Konstant.
Var det Maximan eller?
Ja. Nej, det var faktiskt som kom du träffa på museet imorgon, Stefan Hult.
Stefan Hult? Ja. Det var skönt. Thomas Wilhelmsson var nog också inblandad. Alltså,
just det.
Målet.
Kipens pappa, ja.
Just det. Han kommer ihåg, han var alltid så snäll mot mig.
Konstant uppskrapade knän på den tiden också. Så de här träningsplanerna som ofta var en grusplan på den tiden.
Det var ju, vad hette alla de här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller någonting sånt där på stadion. Grusplan. Ja, precis. Gräsplanerna där var ju inte speciellt jämna. Mer än 1 och 2 då.
Puckelpist.
Som vi inte fick lov att vara på.
Hur var det, alltså den tiden var ju en helt annorlunda. Föräldrarna kanske ibland inte tyckte att tjejerna skulle spela. Hur var det med dina föräldrar där?
Ja, min pappa dog precis när jag hade stort sett debuterat i MFF. Han dog hösten 73, men han var väldigt stolt och glad. Och han tillät, jag fick hockeyklubb och jag fick gympaskor och liksom allting för att kunna hålla på med idrott. Och mamma har ju alltid varit med också. Hon körde mig till alla matcher. Och så småningom så körde hon hela laget. Nej, men alltså till matcher. Och när vi så småningom spelade på gamla IP så var hon också med och sålde kaffe och bakade bullar. Och, så det var ju ett antal föräldrar där som Eva Holmström, målvakten Holmis föräldrar, var också väldigt aktiva. Och de sa att de kunde lika bra göra någonting när de ändå var tvungna att skjutsa oss.
Hur var det första gången du liksom drog på dig den himmelsblå tröjan och kände att nu är jag en del av MFF?
Första gången, den känslan, det var nog... Alltså första gången jag fick spela riktig match, det var ju B-laget 73 då i Västra Klackstorp. Och jag fick hoppa in i andra halvlek. Christer Redin var tränare och skulle förklara offside-regeln precis när andra halvlek skulle börja. Om jag frågade om jag kunde det. Och jag sa väl någonting snabbt att det kunde jag. Och då hade jag en MFF-tröja som vi gick ner till knäna. Och jag tror inte jag kände att jag var med i liksom MFF, stora MFF, även om jag visste vad det var. Jag och min bror gick ju ofta att titta på herrarnas matcher. Men den här riktigt känslan med stolthet, glädje och så, det var när vi började vara alltså på gamla IP. Och vi var det här unga gänget som skulle stå på egna ben. När alla gamla tanter som var väl 27-28 år då hade slutat. Då vet jag att vi fick liksom våra egna matchkläder på något sätt. Innan var det lite utan blöttan och lånat och så. Men jag kan inte säga något årtal. Men någon gång på 70-talet var det såklart.
Har du kvar någon av de gamla matchställen från den tiden, Camilla?
Inte kanske direkt från 70. Jo, det har jag nog. Frågan är om det är 70 eller om det var början på 80. Jag har någon jacka, sån här träningsjacka, och sen har jag någon sån här sommarproffströja. Vi var sommarproffs också ett tag.
Pratade om Christer Hedin då, den första riktiga tränaren. Det fanns ju tidigare ett andra tränare, men han fick ju order om Erik Persson att du tar du damlaget här. Punkt liksom.
Ja.
Han har inget att säga till honom. Han är ju en speciell person. Han är ju fortfarande engagerad i MFF. Han är assisterande materialare än idag.
Han är det, ja. Jag brukar stöta på honom ibland. Han sitter ju som speaker också på FC Rosengårds matcher, va?
Ja.
Eller sidospeaker.
Han var det åtminstone i fjol när man fortfarande hade speaker. Jag vet inte hur det är nu i år.
Nej, jag tror faktiskt att hon, Jeanette Rosengård, Vante, sitter där. Man hör henne eller hon skickar bilder ibland i alla fall.
Okej, men det är bara hon.
Men jag låter det vara osagt. Ja, det kan vara det. Det kan vara det, att det bara är hon. Men som sagt, förutom corona så är han ju engagerad i fotbollen. Och tycker det är, och han var som sagt den första riktiga, han kunde ju fotboll. Sen om han tyckte det var roligt att träna oss eller inte precis i början, det vet jag inte. Men han betydde ju väldigt mycket.
Mm. Han stannade i 5 år så han måste ha tyckt det var lite kul.
Ja, jag tror faktiskt det. Men som sagt, man kan inte lägga ord i andras liksom, mun. Men som sagt, han verkligen försökte få till fotbollsspelandet. Ja, men, och det var ju börjat från scratch för väldigt många. Var där Andrés sida, så här håller man bristen. Och sen det här med taktik. Oj då, hur ska man göra då? Ja, men när man lirar på gården så var det ju självklart. Vem som, när man tog en bollen och så delade upp sig lite. Men om någon var back, ja, vad då? Det var väl vem som skulle stå i mål som kanske var mest diskussion. Men här han strukturerade upp det och fick oss ju och fungera som ett lag, och det var faktiskt med en väldigt stor åldersskillnad inom laget och kanske olika intresse också och givetvis kunskap och bakgrund och så, men han fick ihop det. Jag i alla fall höll mig kvar hela tiden och tyckte det var roligt, så att om inte annat så har han ju betytt det för mig.
Mm. Av de här lite äldre spelarna, var det någon som du såg upp till speciellt?
Ja, Eva Bernstrup såg jag upp till. Hon var ju liksom den jätteduktig och snabb. Och sen i andra lag så hade jag ju sett, vad heter hon? Jo, Lillibet Svärd spelade i IFK Malmö. Väldigt duktig också. Hon spelade väl landslaget också, en av de allra första. Och sen stötte man ju på Biggan så småningom i Skarborsjö.
Ja, just det.
Och stötte man på henne på plan så var det inte roligt. Men utanför var hon ju fantastiskt rolig och trevlig.
Ångvält på plan.
Ja, och sen fanns det ju de här Ulla Håkansson. Skarborsjö var ju väldigt duktiga. Ulla Håkansson och så småningom då Annette Palm. Vi hade våra duster på mittfältet tills vi spelade i samma lag då. 86 tror jag hon kom till MFF när vi vann SM.
Och sen efter ett tag när tiden gick så blev du en av de äldre istället som de andra kunde se upp till.
Det blev ju så. Det hör jag ibland då. Jag har ju spelat fotboll nu även senare år. Ibland då när man har varit ute i någon liten by någonstans kan det dyka upp någon som man själv tycker är äldre, så du spelar mot min dotter. Jag kommer ihåg när vi... Ja, det är ju lite roligt.
Vem är den bästa spelaren du har spelat tillsammans med under hela din långa fotbollskarriär, Camilla?
Ja, alltså Pia var ju väldigt duktig och Annette Börjesson, de var väldigt duktiga. Men en sån som Eva Sekvall i Säta och Malin Lundgren, alltså de var underbara. När de var ytterbackar hos när vi spelade, det var suveränt. Alltså. De var fantastiska.
Det kan vi ju flika in där att Malin Lundgren är näst mest MFF. De spelar en sin efter dig. Där.
Ja. Och ändå kom hon ju lite senare, så att säga. Men Tessan har väl också rätt många. Nej, det är, vad heter hon nu då?
Therese Bergqvist.
Men är det Malin Lundgren som är tvåa?
Ja, jag var uppe på museet nu och såg den här utställningen. Där finns en lista på de bästa A-lagsspelarna.
Okej. Okay. Jag tror det var hon. Nej, Engvall. Är det inte hon? Jag får med Engvall för att vi håller på och tjafsar med varandra att om hon gör comeback, eller nu gör vi inte det idag. Men för några år sedan så sa jag, då kommer jag så småningom också.
Du är etta, Malin Lundgren tvåa, Madeleine Lagerstedt trea, Lena Videkull fyra och Therese Bergqvist femma. Sen efter det Jeanette Jakobsson, Eva Sekvall, Jenny Engvall.
Du är det för att, du är det här med MFF och sen det blir LDB och FC Rosengård. Då har man alltså separerat dig.
Yep.
För hon räknar in i FC Rosengård matcher. Ja, men vad bra, då kan jag ju reta henne.
Just det. Här har man tagit bort allting som inte har med MFF att göra.
Japp. Ja, men då så. Då är det lugnt.
Men du, när gjorde du första debuten i landslaget, Camilla? Och hur var den känslan?
Det var 81. Det var en fantastisk känsla. Jag blev uttagen till, de hade en nordiska mästerskap på den tiden, NM. Och jag blev uttagen till ett sånt, och det var i Finland. Nej, Norge, ja, var det nu var. Men vi hade i alla fall först en samling uppe på Bosön, Stockholm. Och jag blev uttagen, fick kallelse, och det var ju hur stort som helst. Och jag hade liksom ingen direkt rådfråga heller, eftersom jag var först här nere. Men det jag har minst, förutom en hel del av träningarna, när man stötte på de här då stora spelarna, det var att jag hade med mig två jättetrunkar med ombyteskläder och massor gick och släpa på då. Och det visade sig att där fick man ju, alltså, eller hade tillgång till träningskläder, så att jag behövde inte packa upp någonting nästan mer än mina fotbollsskor. Så det var en sån där jag lärde mig den hårda vägen.
Och sen ett EM-guld 1984, starkaste minnet där med straffläggningen mot Storbritannien.
Ja, det var att det var en enormt regnig dag och gyttjigt och så. Jag var ju avbytare, så att jag skulle egentligen komma in då och få slå en straff av Lyfors. Värm upp, sa han. Eller vi värmde upp hela tiden. Och det gick ju knappt att värma upp. Alltså, vi var ju genomfrusna och blöta och eländigt allt. Så hade man gått in så hade man foten krackelerat. Men minnena är ju att det var en fantastisk känsla att ha vunnit EM. Det allra första, och när Pia slår in straffen, men vi bara kastar oss om henne. Det är en känsla som sitter i. Och även sen då i omklädningsrummet och sånt. Och mycket skratt och glädje. Sen låg det liksom i träda ett tag. Jag har liksom inte tänkt på det förrän när det då börjar bli EM igen och man ser matcher och så. Så känner man att ja, faktiskt jag var med där. En stolthet.
Det där med att du sedan har fortsatt att spela och spela och spela och strunta att det är att du fyller 50 och allt möjligt, bara fortsatt. Det måste vara någon slags enorm kärlek till fotbollen.
Ja, men det har jag. Den lilla runda bollen är ju fantastiskt rolig att avläsa. Titta vilken skruv, och så kan man liksom slå till och man får till den perfekta passningen och ta ner bollen på bröstet. Och ja, det är jättehärligt. Och sen är det ju jättekul det här med lag. Det är klart, det är stor skillnad att gå och spela kanske division 5 och sen 4. Jag kände ju att när jag bara var 40 så hade jag ju fortfarande rätt mycket spring i benen. Och tycker väl kanske att många av de här unga, jag har bara spelat egentligen i de lag som har, kan säga, inte elit, men ändå varit lite mer tanken fram att jag ska bli så bra som möjligt. Medan här stöter jag på många som, vad kul det här ska vara. Och, nej, jag har inte tid att komma idag förresten, vi ska någon annanstans. Och, alltså det var den här då inställningen, kände jag att ja, det är svårt att riktigt anpassa sig till liksom den då nivån, så att säga. Även om jag tycker det är himla kärt att det ska finnas den typen av lag också. Men sen fick jag ju möjligheten att spela i Skurup, och då gick vi ju från stortet, vad var det, 5:an, 4:an, 3:an, 2:an, och då kände jag, nej, då blev det för liksom allvarligt, nu kan jag inte vara med längre.
Men var det jobbigt att kliva upp på morgonen så här, alltså versus när du var i ungdomen och lirade boll och hade spelat match, och dagen efter så den känslan när man har passerat 50-strecket där?
Ja, det kändes ju lite, men ändå inte så farligt faktiskt. Jag var rätt så tränad, men det som, jag gick ju inte in i jättenärkamper och så heller. Så att, lite slitet kanske, det kändes dagen efter. Men inte så farligt ändå.
När spelade du din, ska säga, sista eller senaste match?
Ja, det är ju nu, är det 3 år sedan, sånt där, 3 eller 4. Då avslutade jag att spela i Järnstopp.
Var det liksom det definitiva avskedet? Du håller inte på med någon old girls-grej eller sånt någonstans?
Nej, hade det funnits så hade jag kunnat tänka mig. Men inte det här med att liksom tillhöra ett lag. För det krävs ju ändå att minst 2 träningar i veckan med laget. Och så match då på helgen. Så jag tycker att även om jag har fått erbjudande om att ja, men du kan vara med bara och spela. Så det är ju enda fel signal, kan jag tycka. För att bygger man ett lag så måste man liksom vara med i det mesta i själva byggandet också. Så att det kände jag att jag har varken tid, kraft eller tillräcklig kapacitet framöver och nu. Så att då, det är definitivt ja. Men hade det funnits topplag här nära så hade jag ju mycket väl kunnat hoppa in och spela där ibland.
Du bor i Weber nu, har jag fått för mig i alla fall.
Ja, ja.
Och det här med att Österlen, Skurup, Järnstorp och så vidare, varför hamnade du där?
Vi ville ha ett fritidshus här nere, jag och min man. Så att vi hittade ett jättefint i närheten av Järnstorp för, vad är det nu, 20 år sedan, början på 2000. Ja. Och så var det, just det, Carina Jönsson, kommer jag ihåg henne från 70-talet också. Hon bor i Järnstorp, så hon hörde att jag hade flyttat dit. Och så kom hon och knackade på dörren och undrade om jag ville vara med och spela. Så därför började jag igen då, för då hade jag inte spelat på några år. Då började jag i Järnstorp. Och sen blev det då Skurup, för att de hade en liten satsning där. Men nu har vi flyttat, som sagt, till Weber. Det är inte långt ifrån Järnstorp, så jag höll på att pendla något år där. Men nu är det helt definitivt. Nu har jag varken tid, kraft eller år.
Men du måste väl göra någonting? Måste du sticka ut och springa eller göra någonting annat för att hålla kroppen igång?
Ja då, jag håller igång, det gör jag. Men nu blir det träningsredskap hemma och, som säger, ut och springa och lite sånt. Det räcker.
Går du att kolla på fotboll någonting? Rosengård eller MFF, herrarna? Så hur följer du fotboll så där i det civila?
Ja, jag försöker se. Jag och Eva Bernström brukar gå och se någon FC Rosengård-match varje år tillsammans. Och sen brukar jag försöka följa när de sänder på tv. Och ibland har jag åkt dit och tittat ändå. Och sen har jag ju lite kontakt med en hel del av tjejerna. Inte direkt de som spelar idag, men de runt omkring. Lena Videkull och Vante då, som är speaker. Kanske inte spelare, men hon har koll på laget. Och så jag håller mig uppdaterad lite grann på det. Och Annette Börjesson och sånt. Nu har hon flyttat. Men, så man träffas lite grann lite då och då.
Är du stolt av vad var den mesta MFF-spelaren?
Ja, när du säger det, säger jag väl det. Men nej, det är ingenting egentligen så jag tänker på mer än när jag bollade med Engvall, Jenny. Och det dyker ju upp ibland i något sammanhang och så. Men ja, alltså, det blir ju ändå en påminnelse att ja, man har hållit på ett par tag. Och det, är inget, det är ju att hålla på länge i någonting är ju inte bara bra om det är så att man är i vägen för någon talang eller någon som verkligen vill någonting mer. Då ska man inte stå i vägen. Men så länge man konkurrerar så att säga, på lika villkor och att jag har kunnat platsa i de lag jag har spelat. Ja, det har väl ändå betytt någonting. Både att jag kanske har en viss fysik och talang för bollen. Men även att jag har haft kanske rätt inspelning.
Om du ser hur fotbollen spelas idag, alltså om du hade varit i spelbar ålder och spelat i något av FC Rosengård, hur hade det varit, tror du, alltså, hur hade den fotbollen ni lirade på 70-talet versus hur den liras idag, hur hade det funkat, tror du?
Alltså det är ju jättesvårt, alltså vi hade blivit bortsopade. Nej, men idag är ju varje spelare är ju enormt liksom vältränade, de har både orken och fysiken i sig. Sen om vi hade haft samma möjligheter då att kunna träna lika mycket, så ett antal av spelarna som fanns då på 70-80-talet hade ju säkert kunnat haft möjlighet att ta en plats där. Alltså om man hade fått alla de möjligheterna att träna rent talangmässigt. Men annars idag är ju fotbollen har ju utvecklats enormt. Det är fantastiska spelare. Det är så roligt att se nya finter som, jag menar, en fint som Maradona gjorde på 80-talet, det gör ju en liten tjej idag på 11 år utan problem. Nej, men det är ju, man har det är, plus det verkar vara mer en annan typ av det är ju konkurrens såklart, det var det ju då också, fast vi var på en annan nivå. Så nej, jag är bara glad att fotbollen har gått så pass långt framåt. Och det är jag hör väldigt många också som säger att det är roligare att se damfotboll. Alltså när man sa det på 70-talet så var det ju för att man tyckte det var roligt att säga att någon kanske snubblade eller att oj, den tjongade iväg bollen. Kommentarer var ju helt annorlunda. Men idag, när till och med kommentatorer kan kritisera ett beslut som en spelare tar, det ska man ju ta positivt. För det tyder ju på att man har lite krav. Man ser liksom både det bra och dåliga. Att man ställer krav. Och det är positivt. Mm. Det är jättebra.
Man vågar säga att det är en miss när det är en miss.
Att det är, ja, precis. Det var inte bra gjort. Eller att...
Där är ju kommentarer både på herr- och damfotboll ibland att de gömmer ju kritik bakom ordet slarv. Istället för att säga att en sak är dålig så säger de att det var slarvigt.
Ja, sen kanske man då, det är väl bra att man har lite bra ordval. Att man inte använder ordet katastrof i fel sammanhang och så vidare. Katastrof att hon missade ett inlägg och vad det kan vara eller han. Det är ju väldigt starka ord, men att man vågar kritisera och konstruktiv kritik är ju väldigt bra, och det har man inte vågat riktigt eller gjort med damfotbollen tidigare.
Vi pratar om bästa spelare du har lidat med, Camilla. Tänker du den bästa ledaren du har haft genom åren under både MFF-tiden, Sunnan, och vem är den bästa så här, tränaren som du har fått mest ut av?
Då skulle jag nästan vilja säga två. Dels är det ju Eva Bernstrup. Hon betyder jättemycket. Hon lyfte också ytterligare ett snett i att tänka lite mer positivt proffsigt inför det här med sommarproffsen och allting. Och sen så tycker jag också att Göran Eklund uppe i Sunnanå, han tillförde ytterligare en dimension, och det är ju hur man så att säga, som människa eller som lagkamrat och så vidare, hur mycket det betyder med att man vill, våga, kan, och att man kan växa som människa. Att det betyder mycket hur man är eller gör utanför plan, att det kan ta man med sig in på plan. Så att de två skulle jag säga. Och i många andra.
Sunnan och perioden får vi väl beröra lite grann också. Den har varit rätt viktig för dig.
Ja, det har den. Jätteviktig. Dels för att flytta till en helt annan del av Sverige. Och där förutsättningarna egentligen är ju sämre. Man tänker på det här med underlag och vinter. Men att ett lag uppe i Skellefteå, Norrland, kunde vara så pass bra då. Det var jättestort.
Om vi tittar på tiden när du var aktiv i MFF och ledarna och styrelsen. Och jag har förstått så var Erik Persson väldigt uppmuntrande. Det var han som tyckte man skulle dra igång damfotbollen och verkligen stötta den. Var alla runt omkring MFF lika stöttande?
Jag vet inte. Jag tror inte det. Det kom alltid i sig oftast glada tillrop. Jag var rätt så ung då fortfarande, så att jag hörde ju inte allt det andra som kanske de andra vuxna hörde och hur mycket de fick kämpa. Men Erik, som du nämner, han var ju och så matcherna också. Och tyckte ju att det var jättetrevligt och bra och så, och köpte kaffe av mamma. Och sen kom ju Hans Cavalli, och han var ju också stöttande. Han var också så ett antal matcher. Men vad som skedde vid styrelsebord och sånt och kommentarer, det vet jag inte. Men sen var det ju också att vi fick ju in adjungerade i styrelsen i MFF. Och så småningom bildades väl en egen styrelse. Där Kenneth Lagerstedt var rätt så aktiv. Och sen har vi haft några som har följt med genom alla år i stort sett. Det är ju de här Bosse Malmqvist och heter han nu då... Bengt Janbris var väl också med under många år. Så att det är klart att vi var ju inte så att vi skulle betraktas som lika med herrarna, som man mer skulle kunna kräva kanske idag, åtminstone sett ur liksom behandlingsmässigt. Så vi var ju glada så fort vi fick något tillskott av någonting, och träningsbollar och sånt där. Men Erik Persson tyckte jag var storstilare som kom och tittade på matcherna. Många. Ja,
men om vi tittar på hemmamatcherna bara då. Malmö IP pratade du om. Malmö stadion.
Ja, där spelar vi också. Och det var kanske ett sånt beslut som någon styrelse tog att nej, damerna ska spela på samma som herrarna. Och om det var för att få bort IP Malmö eller vad, det vet jag inte. Men
det kan
vi spelar på stadion. Ja. Och det kändes ju väldigt konstigt. För det var, även om vi hade 100 pers där, så syntes de ju knappast. Det var alldeles för stort för oss. Även om planen var jättehärlig och vi hade ju stora framgångar där. Men Malmö stadion och gamla IP. Men sen kan jag ju klämma till med Wembley. Det är du.
Det är ju inte fel.
Nej, det var med landslaget. Det var första gången de släppte in damer. Vi spelade en träningsmatch mot England. Mm.
Är det nu i efterhand du tänker så? Eller var det då även när du klev in på Wembley som tänkte att det här är något speciellt?
Det var nog redan då lite grann, men mer i efterhand faktiskt.
Men det, du droppar det ibland när du pratar fotboll.
Ja, det ibland så poppar det upp liksom. Oj, just det, jag har ju spelat på Wembley. Och sen var det ju jättestora arenor när vi var i Kina och spelade här för VM. Och sen då, som sagt, runt om i Sverige så har det ju också varit en hel del Ullevi och så.
Vilken är den bästa match du har spelat någonsin? Går det att peka ut liksom någon match du kände att det var så fantastiskt bra så att det är etsat fast för evigt?
Nej, men eftersom jag har börjat rota lite grann i det här med historiken och sånt, så en som jag sitter på näthinnan i alla fall, det är när vi tog emot Öxabäck för första gången på gamla IP. Och det var en sån här match som alla tyckte liksom att Öxabäck var ju det stora laget. Alltså, hur ska vi då klara det här? Och så vinner vi med 3-1. Jag kommer ihåg om jag gjorde 1 eller 2 mål, men, och de hade Inge Arnesson i mål. Och det var ju en landslagsmålvakt. Och det kommer jag ihåg, den känslan när vi vann över dem, den var fantastisk. Och då var jag bra.
Och vi bortser från EM, vilken är den bästa titeln, största titeln åt det?
Ja, om man räknar så är det väl NM, är vi i så fall. Vi vann det. Men den jag är väldigt, väldigt stolt över om vi ska gå tillbaka till Videdal. Det är ju gårdsmästerskapet inomhus. Bland med killarna då. Och då har jag för mig att Thomas Wilhelmsson var med. Och han var jättestöttande.
Du får stötta den nya MFF-dagen, en ny generation. Och så får vi väl ses på Eleda när de spelar sin första match.
Kanske, om corona tillåter.
Ja, jag hoppas verkligen att det går bra för dem. Det är väl väldigt många från Dufferbro, tror jag. Kolla här och så. Så att, ja, det ska väl gå bra.
Stort tack, Camilla.
Tack själv.